Välkomna till Älsklingsboken, våran podd om älsklingsböcker.
Ja, och här sitter vi som vanligt. Det är Margareta
och Sigrid.
Och Sigrid, som det brukar vara.
Som det brukar vara. Fast jag tycker idag, Margareta, tycker jag att vi har två ganska ovanliga böcker. Och faktiskt har vi två böcker som jag kan tycka så här. Jag tänker, undrar om det inte är svårt att prata om de här böckerna. Vi får se. Alltså, det är två böcker som jag är väldigt förtjust i så tillvida att de har fått mig och de har inspirerat mig jättemycket.
Men varför skulle de vara svåra att prata om då?
Ja, för att de handlar ju inte om någonting.
Om man läser ordentligt så handlar de om ganska mycket. Faktiskt.
Ja då.
Ja. Den ena boken handlar om Osebol som ju är en liten ort i norra Värmland som Marit Kapla skrev om och fick pris för några år sedan, något år sedan. Och den andra boken heter Hem och är skriven utav Erik Andersson och den utspelar sig i Västergötland. Så det är två bygder i Sverige som skildras. Mm. Men varför tycker du inte att det inte handlar om någonting?
Nej, alltså jag tänker så här att de flesta böcker vi har pratat om i våran podd har ju varit romaner som har liksom människor och kött och blod som har, det har hänt någonting i deras liv och det har varit dramatiskt på ett eller annat sätt och man har läst andlöst från perm till perm. Jag kan inte säga, jag menar ingen av de här böckerna är sån så att jag läser andlöst från perm till perm. Ändå är det böcker som jag har tjatat om hela tiden. Och man kan ju säga så här, ända sedan jag läst dem, att Osebol, som du sa, det är ju en by som heter så. Den ligger ut med Klarälven. Och hon som har skrivit den, Marit Kapla, hon är född och uppvuxen där. Eller jag vet inte om hon var född där, men hon är uppvuxen där i alla fall. Och jag tycker man måste berätta då hur boken är konstruerad. För att den är ju, hon har åkt runt där och intervjuat de som bor där. Och hur många är det hon har pratat med? 50?
Nej, 42 tror jag det.
42, okej. Okay. Och sen så finns det då uppslagen så finns det en massa små grå rutor som föreställer hus. En liksom en karta för varje ny människa som börjar. Och så är det med svart i det huset som hon är. Alltså det är ju väldigt raffinerat. Och sen så står det längst ner namnet och födelsetal på den personen som hon har pratat med. Så hon har ju intervjuat, vad sa du, 40?
Ja, drygt 40.
Ja.
Ja, och det är ju alla möjliga människor. Det är ju äldre och yngre och män och kvinnor. Men det är de som bor där. Och det är det som jag tycker är så spännande med det där. Att hon då har intervjuat dem. Hon citerar dem ordagrant. Fast hon har ju redigerat texten förstås lite grann. Och gjort det lite i lyrikform. Så att den här tjocka boken som jag nu har läst i pocket. Den har kommit till pocket. Den är över 800 sidor. Men det är alltså mer som att läsa lyrik. Jag vet inte om den står på lyrik på biblioteket eller hur det är. Men jag tycker det där är väl väldigt många egentligen spännande människoöden som kommer till tals. Om man tänker efter. För jag menar, dels är det då de äldre som berättar om minnen, hur det har varit i Osebol förr. Och sen är det de som har bott där i alla tider också, lite yngre människor som fortfarande lever och också kanske på andra ställen, för det finns ju inte så gott om jobb i Osebol, utan det finns ju de som pendlar. Det finns ju gamla gröna vågare som har stannat kvar, kom dit på 70-talet och stannat kvar. Det finns ju massa människoöden där som man kan bli lite förvånad över att de finns. För jag menar, åker man i Värmland eller vad man nu än åker på i glesbygden i Sverige, så ser man ju de här små byarna, så undrar man, herregud, vad gör människor här och vilka är det som bor här egentligen?
Mm.
Men i Osebol så vet man nu att det här bor alla möjliga sorters människor med spännande livsöden och som har valt att bo där. De flesta har ju ändå valt att bo där. Det finns till exempel i Osebol en kille som, jag kommer inte ihåg vad han heter, men han är byggjobbare och han pendlar då till Örebro, som är ändå en bra bit därifrån, veckopendlar för att han vill inte flytta från orten. utan han vill bo kvar där. Mm. Och då skriver han också, och då har hon beskrivit, eller han har ju då beskrivit det med sina egna ord på ett väldigt bra sätt. Han skriver så här: det är dryga veckor när den ska ligga bort på jobb och inget yngre blir den. Men det är så det är. Till Osebol ska en tillbaka, vet du. Det är väl någon sjukdom då. Det är väl något i botten. Det är väl att jag är uppfödd här. Det är väl det.
Mm. Jo.
Och den här killen är född 66.
Ja. Nej, men visst. Och det är ju därför som jag tycker om den här boken. Och som jag har pratat om den med alla möjliga människor. För att det som du säger, om man åker bil i Sverige så passerar man ju alltid massa små byar. Det här ligger ju med Klarälvsdalen som sagt, och där ser det, de där byarna, de ser ju, ofta husen ser ju lite lätt förfallna ut. Och nu vet jag ju, med den kunskap jag har idag, så vet jag ju att det är antagligen inte så lätt att gå till banken och låna massa pengar för att renovera sitt hus där uppe, eftersom husen har varit svårsålda, så får man inga lån och så vidare och så vidare. Så därför ser det ut, så det är väldigt uppmuntrande när man ser vilka som bor där. Mm. Och för mig är det ju så där också att mina fördomar fick en liten knäck. Alltså jag trodde inte att det var så levande i samhället som vad det har visat sig vara. Alltså jag trodde inte, det här finns ju till exempel, du tar han som pendlar till Örebro, men här finns ju också, här finns en man som har flyttat hit från Ungern, för han står inte ut och bor i Ungern. En polis som försörjer sig nu med att lära turister göra upp eld. Alltså, och som ja, verkligen har gjort ett val i livet att så här vill jag leva, så här vill jag bo. Mm. Och där finns även en tysk par som har valt att bo där. Det finns holländare. Men det finns också många svenskar som antingen har valt att bo där eller som har bott kvar och inte vill flytta.
Mm.
Så att det är mycket mer aktivt än vad jag hade trott faktiskt. Och om du läser så kan jag läsa, för att det är en kvinna här, det är ett par, Axelsson heter de. Hon heter Annika, hon är född 59, och det är, apropå att boken är så tjock, men på en sida här så står det, det här är vad som står på denna sidan, och det är slutet på intervjun med henne. Och där står det: ibland kan jag åka 10 mil på en dag. Det har hänt att vi inte kan komma fram till våra vårdtagare, utan vi får gå en bit. Det är snö och även halka.
Mm.
Och det är ju slutet på intervju med henne, och då förstår man ju på det här få orden då att ja, hon jobbar i hemtjänsten, och ja, de har ganska stora områden de tar hand om, och ja, det kan vara besvärligt. Och det är också lite spännande, man ser ju vad folk gör, för det återkommer de till flera gånger, att förr jobbade alla i skogen.
Mm.
Nu jobbar ingen i skogen, och det är också sådär att det är lättare för kvinnor och få jobb i glesbygd, får jag en känsla av. Kvinnorna jobbar i hemtjänsten, eller de jobbar i kök på turiststationen, eller de jobbar i kök på ålderdomshemmet, eller de städar. Men männen har då jobbat i skogen, och de får pendla då till olika byggen och industrier, för det är de som läggs ner. Så det är ju svårare för männen.
Mm.
De måste vara lite fiffigare. Det är någon som startar en camping, men ja, de får vara fin. Så man får ju i Osebol, genom att läsa Osebol, så får man ju verkligen en bild av svensk glesbygd idag. Och då, det, att detta råkar vara Värmland och Klarälvsdalen, det spelar ju ingen roll. Det kunde vara i Borås trakten. Ja, där tycker jag det också är väldigt gott om sådana här byar.
Ja.
Ja, så det är lite Osebol. Och boken kom ju ut här om året. Och blev väldigt omtalad. Och fick väl Augustpriset.
Ja, det fick hon.
Jag tycker vi ska fortsätta prata lite grann om Hem. Den andra boken som vi har med oss idag. Har du några synpunkter på det?
Den handlar ju inte om människor alls. Den handlar om naturen.
Ja.
Där Erik Andersson kliver runt i de i Västergötlands socknar. Och i alla socknar som har något namn på hem.
Mm.
Och det verkar vara väldigt många. Jag vet inte hur många blev det till slut.
Det blev 50.
50 stycken blev det. Socknar, pratar man om socknar nu för tiden. I alla fall så gjorde man det då. Och det finns en väldigt vacker karta i början på boken, så där gammal lantmäteriets karta som från 1800-talet säkert, och där alla socknar är inritade. Och han, det är ju kosserier, så de är, det är väldigt humoristiskt. Det är korta skildringar från varje hem, förstås, från varje hem eller så varje
socken. Han fick ju uppgift från han fick ju uppdrag av Göteborgs-Posten att skriva 3 kosserier.
Jaha. Var det om, så det var?
Ja, om socknar i Västergötland. Och då tänkte han att det här, det kommer bli 50. Och sen har han hållit på i många år. Och då gör han ju så här. Han gör ju så. Han skriver ju väldigt noga. Han tar bilen, så kör han ut till, parkerar vid kyrkan i socknen.
Mm.
Och sen går han, säger han. Och sen så med rejäla skor och kaffetermos och limpmackor, det är riktigt. Och sen åker han hem och så läser han på om allt det han har sett. Alltså han är nyfiken. Han är en nyfiken vandrare, en upptäckare av närområdet. Och sen när han har läst på, då åker han tillbaka och tittar på de här gånggrifterna eller runskrifterna eller kyrkoruinerna eller herrgårdarna eller industrinedläggningarna. Men han har också bestämt sig för att det ska inte vara någonting gnälligt. Alltså inte beklaga landsbygden på något sätt, utan han ska skriva om det som finns runt omkring och som är kvar.
Ja, och det lyfter han ju fram då som att det verkligen är någonting som är värt att värna om, eller ja, värt att intressera sig för helt enkelt. Ja. Så att man blir nyfiken när man läser den, så tänker man, ja så där kanske man skulle göra i sin egen hembygd.
Absolut.
Kliva ut i någon åker och lite ängar, och, för det där han är ju inte på några... Alltså, ja, ibland så sitter han på något fik, han har väl letat upp någon ort och sådär, men min känsla när jag har läst de här, om de här 50 socknarna, så är det att Västergötland, det, där är det öde, och det är det ju inte.
Nej.
Det vet man ju, men alltså han kliver runt där i han går in på skogsstigar och han går i ängar och det är massa kor som tittar på honom, och det är mycket kor, mycket kor och mycket hästar och det är
fåglar. Han gillar kor.
Han gillar kor.
Ja, ja. Det märker man.
Ja, han gillar kor. Och det är, så att han är ju väldigt öppen för de här, leta spår efter hur folk har haft det förut här. Och, ja, det, och plötsligt tycker man att men det där är ju väldigt spännande faktiskt. Och så får man lära sig lite grann om Västergötland, för att han beskriver ju då de här klosteruinerna och sådär, så att man förstår ju att man får ju veta lite.
Man får veta väldigt mycket.
Ja.
Och där tycker jag han är, alltså han är ju inte sådär generell, han säger ju inte sådär och det blommade vackert i diket, utan då tar han upp precis vilka blommor det är som finns i diket. Och så har han lärt sig namnen på blomnamnen, och han skriver också det att i början så var han lite skeptisk. Kerstin Ekman säger ju att man ska lära sig namnen på blommor och växter och träd och så. Och då medger han det att ja, när han väl hade lärt sig namnen på blommor och växter och träd, då ser han fler utav dem. Och så är det ju med, alltså han kan ju arkeologin, han kan ju kyrkohistorien, han kan ju industrihistorien, och han är ju framförallt ortnamnsintresserad och härleder ortnamn. Så att det är som du säger, man blir väldigt inspirerad.
Ja, absolut. Och jag, när jag läste den så googlade jag på de här blomnamnen, en del som jag inte kunde och inte kände igen. Så ja, så fick jag upp bilder på dem och så såg jag att jag just den här blomman brukar man ju se när man är ute. Så att jag försökte komma ihåg några utav dem i alla fall.
Mm-hmm. Kommer du ihåg någon nu?
Nu ska vi inte ha något sånt förhör. Nej, men det var väldigt intressant. Man blev nyfiken och man blev väldigt inspirerad.
Mm.
Och som sagt, man blev också det där lite fick lite kännedom om saker i Västergötland som jag inte hade så bra koll på, måste jag säga. Alltså, i Forshem till exempel, där höll Olaus Magnus till, förstod man. Jag berättade han så där om passant. Och Norra Säm är Sveriges minsta socken. Mm. Sådana saker fick man veta. Mm. Det var alltså lite kul så där, tyckte jag. Och likadant att man i Bjurum, det finns, det heter Potatisriket.
Mm.
För där hade man då stora brännerier, brännvinsbrännerier på sin tid.
Mm.
Ja, det där, sådana där saker noterar han om någon liten händelse i den här socken som idag kanske inte har så stor betydelse men som ändå finns dokumenterad någonstans som en händelse då. Så att, men som sagt, han höll ju på några år. Han i boken så börjar första hemsocknen, det är från juni 2012. Och den sista är i oktober 2019.
Mm.
Så att har de alltså publicerats i Göteborgs-Posten då under de här åren?
Ja, jag tror det. Ja. Jag tror det.
Och sen har de satt ihop det till en bok. Ja. Det gjorde alltså, du rätt i, kan jag säga. Det är väldigt kul.
Ja, det är roligt. Och det roliga med den här boken också är att jag fick tips på Facebook av en gammal studentkamrat. För jag tog ju studenten i Göteborg. Jag är ju därifrån. Och då skrev hon att hon läste den här boken och den var så rolig. De läste högt ett sån här litet, de är ju 3-4 sidor varje kåseri per kväll. Eller lite då och då, hon och hennes man. Och så skrattade de så de grät. Och då tänkte jag, den måste jag ha, det lät så roligt. Och så jag fick köpa den då. För det är ju, den är ju också ett bevis på att böcker kan bli lite lokala. Alltså jag tror inte det är så många som här i Småland. Den är lite lokalkändis på något vis. Den heter ju Hemresor i Västergötland. Vilket jag tycker är konstigt. För han reser ju inte, han går. Den skulle heta Vandringar i Västergötland, tycker jag. Om jag hade fått...
Ja, för han...
Ja.
Det är det han gör.
Ja, fast jag kan bli lite skeptisk. För att jag tänkte så här. Ja, men om jag parkerar min kyrka så tänkte jag på vilken kyrka som helst. Här i närheten. Och sen så sätter jag igång och går ett par tre timmar. Jag menar, hur långt kommer jag? Och han går ju rätt ut i spenaten. Kliver över taggtrådstängsel och möter tjurar och sådär va. Så att han är ju väldigt... ibland kan jag tänka sådär. Han har nog en god... Han har mycket humor och god fantasi.
Ja, men det tror jag.
Ja, sista socknen han är i, det är ju hans egen hemsocken när han är född och uppvuxen. Men det är ju som du säger, den skiljer sig ju då jättemycket från Osebol på det viset att i Osebol, hon har ju inte ett fornminne. Hon har ju ingenting, hon har ju bara intervjuer med människor. Och så får man, genom att lyssna på det så får man ju en bild ändå
av bygden.
Att det är, Klarälven går nedanför och att det är stor skog ovanför.
Precis, och sen, men det som är intressant är att det är ju bara, hon har ju ingen annan text än de här människornas intervjuerna. Utan Nej. Det är liksom, det är ett körverk kan man väl säga, det är många, många röster. Men hon har inte sin egen röst någonstans,
Nej. Utan
det är bara dem.
Ja.
Så att det är, och ändå får man den här bilden av hur det är i Osebol. Och så förstår man till exempel att det är en diskussion om vargen förstås.
Mm.
Alltså den delar folk lite grann. Mm. En del för och en del emot vargen. Och vargen är ju ändå Värmlands landskapsdjur. De har på torget i Karlstad så har de ju på Stora torget där sån här upplysta vargar på julen. Ja, varghona med vargvalpar heter det så.
Är det inte de saboterade?
Nej, det har jag aldrig hört. Det är ganska fint.
Ja, det tror jag säkert.
På Nybroplan i Stockholm har de ju älgar.
Jag tänkte just på det. Det är väl någon sorts lantlig längtan då.
Ja, ja. Det kanske är så.
Nej, men visst, det är det där. Det finns saker som ändå delar dem. Sen finns det ju väldigt mycket humor i det också. Alltså de här gröna vågarna, de flyttade ju dit. Och då beskriver han som är kvar där. De är väl två som är kvar just den här första tiden. Hur de hade väldigt svårt att komma in i samhället.
Mm.
Och hur de, när de hade fester och så åkte de till andra gröna vågare i andra byar. Men att de så småningom så blev de accepterade då när de stannade kvar. Och sen beskrivs det ju också hur de odlade potatis för dem, men det finns inget sentimentalt i det. Alltså ingenting alls, utan då är det bara en beskrivning att förr odlade man potatis för det var sandjord där uppe och det var bra för potatisen. Men det gör man inte längre.
Nej, men alltså man får en... Man förstår att Osebol är inte ointressant.
Nej, nej.
Och nu när man... Det kan man tänka på, kommer jag att tänka på i alla fall, när jag kommer att åka ut i Sverige. Alltså att ja, nej, man ska nog akta sig för att ha lite fördomar om vad det är för folk som bor där. För det kan vara precis vem som helst.
Det här är ju en sån bok som de borde läsa då. Nu ska ju alla politiker satsa på landsbygdens folk. Så de kan ju läsa Osebol då, så får de se vad det är de ska satsa på. Och då tänker jag så här, rent spontant så tänker jag att det, många män har blivit av med sina jobb. Och de hade väldigt spännande och lite dramatiska jobb. Alltså de har även flottning på älven kan ja, de just beskriva och så här.
Just faktiskt. Det. Ja.
Så det
nej. Ja, nej, men det där är en bok som faktiskt lyfter fram landsbygden på ett jättebra sätt tycker jag.
Sen är det spännande också för att Osebol ligger ju, jag menar om du fortsätter, jag tror inte det är mer än 3 mil till Branäs. Och där kostar ju husen 5 miljoner styck. Det är ju en sån här skidort ja, som visst. Har blivit lite ja. Inne och så. Så att, och i Osebol så har det väl, nu vet jag inte hur det är, men det är också intressant vad det är, hur det är vi vill ha, vad det är som säljer och inte säljer.
Mm.
Och sen kan man ju fundera, ja, det, nej men det finns, det, absolut, jag tycker som sagt mycket om den där Osebol. Men det är som du säger att efter ett tag, efter man har läst den så blir det som ett körverk. Allting flyter ihop och de individerna försvinner.
Jag kommer, tycker du det?
Ja, för mig har det blivit så lite.
Det blir
kommer
så
du med. Ihåg några?
Ja, nej, inte namnen på det, men man kommer ju ihåg.
Den, jo, jag kommer i och för sig.
Ja, man kommer ihåg den där polisen. Man kommer ihåg de här från flyktingarna som kom under kriget. Man kommer ju ihåg de där som inte ville flytta. Och också, kommer jag ihåg en kvinna som hade köpt fritidshus i Osebol. Och hon säger ju det att ja, mina vänner, de vill ju åka ut, de åker till Thailand, de åker på alla möjliga lyxresor på sin semester. Och ja, jag åker hit.
Ja.
Så att det är, ja. Sånt kommer man ihåg.
Ja. Jo då.
Men som sagt, man ska, man får en, det är väldigt, hon har gjort det väldigt fint tycker jag, den här redigeringen. Jag vet ju inte hur det såg ut från början i och för sig, men hon lyfter fram tycker jag väldigt bra det som de som gör att det blir en mångfald i den här boken, alltså jo. En mångfald av röster i någonting som man kan tro att när man åker förbi att ja, här är väl alla likadana. Mm. Är de inte.
Det är de
och ändå inte. Finns det en gemenskap, det förstår man.
Sen kan man ju undra då varför vi har de här två böckerna ihop. Det måste vi ju tala om också. För att det är nämligen så här att när Erik Andersson, han har skrivit ganska många böcker. Han är ju, han har skrivit romaner och han har, framförallt har han översatt böcker. Han har översatt Joyce och han har översatt, vad heter han nu då?
Tolkien.
Ja, Tolkien, ja. Mm. Så att han är ju en känd översättare och han har skrivit romaner och han har skrivit den här Hem och han undervisar också på, i Göteborg. Men han har varit handledare åt Marit Kapla när hon skriver sin Osebol, eller mentor heter det. Så de två känner ju varandra och Marit Kapla har ju läst alla hans böcker och influerats utav honom. Och det finns också, jag menar hon har varit ute och gått med honom. Han säger visserligen mycket bestämt att när man går såna här vandringar då ska man gå själv.
Mm.
För man ser mer, hör mer och känner mer när man är ensam än som vandrare. Två ögon ser mer än fyra. Det säger han. Och då, men hon har varit ute och gått med honom en gång för att liksom, ja, testa hur det var. Men då, och då visar hon ju, hon är ju väldigt okunnig när det gäller stenrösen. Mm. Han menar ju då att alla de här rösernas frågor pratar han om. Liksom att han vill verkligen hitta de här olika gravarna. Och Västergötland är ju, det är ju ett landskap där det finns mycket historia.
Mm. Precis.
Gamla, ja. Och där är han ute och. Sen är han väldigt ironisk mot sig själv. Jag kommer ihåg att han skulle ta kort på någonting. Några fåglar, det funkar inte alls. Och då skriver han att han är de fasta föremålens fotograf. Det tycker jag är så fint uttryck. Liksom, och likadant det här med ornitolog, hur driver han med? Det är tydligen tacksamt för många. Alltså han ser en stor, jag tror det är en havsörn han ser och så ska han liksom beskriva den och så tar han upp kikaren och innan han har fått upp kikaren så har havsörnen flugit och då ringer han till någon ornitologkompis och ska beskriva den och den säger en, ja hur såg fågeln ut? Jag kommer bara ihåg att den var väldigt stor. Liksom. Mm. Alltså, så att, vissa saker låter han vara där än, andra saker är han jättenoga med.
Ja, precis.
Så är det. Och men, så tycker han inte om kalhyggen.
Nej,
så fort han kommer nära till kalhyggen så bara vänder han åt ett annat håll. Och det är ju också ett sätt att bemöta det hela.
Ja.
Men så, det är hans strategi för det hela. Däremot älskar han som sagt kor och hästar.
Mm. Och roligt har man när man läser boken.
Ja.
Och det har man också när man läser Osebol.
Ja.
Ja. Alltså det är två böcker om en varsin landsända.
Mm.
På djupet kan man säga.
Mm. Som jag trodde att vi inte skulle kunna prata om.
Nej. Ja, nu har vi pratat så att nu får vi nog ta och runda av lite här.
Ja. Och så det enda jag kan säga som lite protest och det är om varsin landsända. Men jag tror att svenska byar ser ut ungefär som Osebol. Även om det är någon annanstans. Och jag tror att vi kan gå ut i vilken socken och så kan vi vandra likadant. Alltså det är nyfikenheten som är styrkan i den boken.
Men det är väl det som är, som sagt, styrkan med de här böckerna. Att det är just så. Att det kan vara, det blir allmängiltigt.
Ja.
Och på något sätt.
Kunnigt.
Ja.
Inte för, ej att förglömma. Erik Andersson är väldigt kunnig.
Mm.
Mm. Okej.
Okay. Då säger vi tack.
Ja. Yep.